Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. I dagens avsnitt ska ni få följa med in i en av sidobyggnaderna till Ulriksdals slott i Stockholm och lyssna på Åsa Ranung från WWF och Jörgen Sundin på Naturskyddsföreningen. De har en gemensam plan på hur vi ska få naturfrågor att genomsyra all politik i Sverige. Men innan vi lyssnar på dem så vill jag tacka för alla bidrag. Bertil, Joel, Daniel, Didrik, Erik, Martin och David. Du får också gärna hjälpa till så att jag kan fortsätta göra Naturpodden genom att swisha ett bidrag till 123-556-7870. Alla bidrag räknas. Om vi tänker oss två generationer in i framtiden, vad är det för naturlandskap som kommer finnas i Sverige då? Det, kära medborgare, är något som du och jag kan bidra till. Alltså framtiden, hur den blir. Den svenska rödlistan är ett tydligt bevis på att det går dåligt för den biologiska mångfalden här hemma. Samtidigt har Sverige skrivit på ett globalt ramverk för biologisk mångfald och på EU-nivå ställs krav på oss genom fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet, vattendirektivet och nu senast naturrestaureringsförordningen. Några som vill skapa politiska strukturer för naturen i Sverige i en allt mer turbulent politisk situation är WWF Sverige och Naturskyddsföreningen. I det här avsnittet ska vi få höra Åsa Ranung och Jörgen Sundin presentera deras förslag om ett naturpolitiskt ramverk som har tänkt att vara en grund för riksdagspolitiken i Sverige. Åsa Ranung är senior policyrådgivare på WWF med fokus på biologisk mångfald. Jörgen Sundin är strateg när det gäller biologisk mångfaldsfrågor på Naturskyddsföreningen. Det naturpolitiska ramverket är tänkt att förena Sveriges olika åtaganden med nationell lagstiftning som våra miljömål för att låta naturfrågor genomsyra all politik. En viktig grund i det här är FN:s konvention om biologisk mångfald, där vi kommer att få höra lite om det globala ramverket för biologisk mångfald som kallas Kunming-Montreal-överenskommelsen med 4 mål för 2050 och 23 målsättningar för 2030. En annan sak som nämns är också den klimatpanel bestående av sändebud från en massa länder som kallas IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. På samma sätt finns det också en forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som förkortas IPBES. Det står för Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Förkortningen uttalas, konstigt nog, IPES, vilket kan vara lite förvirrande. Nåja, nu kör vi. Här ska ni få höra hur naturen ska kunna landa i riksdagen på ett genomgripande sätt. Nu är vi tre personer som sitter inne i ett litet rum på Ulriksdals slott och ska prata om något väldigt viktigt. Det är Jörgen Sundin från Naturskyddsföreningen och Åsa Ranung från WWF. Och vi ska prata om någonting som heter det naturpolitiska ramverket, eller naturpolitiskt ramverk. Vad är det för någonting?
Ja, man kan väl, om man börjar med att säga att vi vet ju att förlusten av biologisk mångfald är en väldigt stor utmaning, precis som vi står inför klimatkrisen. Men vi upplever att trots det så görs väldigt lite och den biologiska mångfalden får inte tillräcklig prioritet i politiken. Så när det gäller klimatkrisen så har vi ju ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag, ett klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Och det här har gjort att klimatfrågan har fått en central plats i politiken. Men vi har inget liknande för naturen. Och om vi på allvar ska kunna hantera naturkrisen som vi står inför så, och ge biologisk mångfald den plats och prioriteten behöver på den politiska agendan, så föreslår vi ett naturpolitiskt ramverk. Så man kan säga att det är ett politiskt ramverk som ska se till att styra politiken i riktning mot att nå målet och våra internationella åtaganden om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. För vi ser att vi behöver en samlad och kraftfull svensk naturpolitik, och det kan det här hjälpa till med, som vi inte har idag. Vi föreslår ett naturpolitiskt ramverk som består av ett naturpolitiskt mål, en naturlag som ger riktningen för politiken och ett naturpolitiskt råd som kan både stödja och utvärdera regeringens insatser kring naturen.
Jörgen Sundin, om vi skulle prata om vad det är som politikerna inte riktigt har förstått i Sverige än idag.
Man kan ju börja den änden då, att vi har ju nu sedan 2 år tillbaka ungefär en internationell överenskommelse som i stort sett alla världens länder har skrivit under. Och det arbetet bottnar ju i, kan man säga, en insikt om att naturen, ekosystemen, är grunden för allt egentligen. Grunden för vår ekonomi, för vår välfärd, för att vi ska kunna också möta de klimatförändringar som vi redan börjar se. Och det här är också orsaken till att vi gör det här tillsammans, Naturskyddsföreningen och WWF, att vi båda organisationer känner en frustration över att den här insikten har inte riktigt sjunkit in i politiken nationellt. Det kanske finns en bild av att det här med förlust av biologisk mångfald, det är ett problem globalt. Vi tappar regnskogar och det finns områden där vi har stora förluster av biologisk mångfald, men inte här hemma i Sverige. Men tittar man på våra egna miljömål som vi haft under ganska lång tid, tittar man på när vi rapporterar hur det går för de arter som vi har ett EU-ansvar att skydda och de naturtyper som vi har ett EU-ansvar för att skydda, så ser vi ju att det är en ganska dyster läsning. Och gång efter gång så ser man att vi har inte en politik som motsvarar behoven för att vända den här utvecklingen. Och det här handlar ju väldigt mycket om att det här är en fråga som inte kan lösas inom naturvårdspolitiken som politikområde, utan det här är någonting som måste genomsyra alla departementsarbete i regeringen och alla samhällssektorer då.
Jag gissar lite att det internationella avtalet du pratar om, det är konventionen om biologisk mångfald. Är det Kunming-avtalet mer specifikt då kanske? Åsa.
Kunming-Montreal-ramverket eller det globala ramverket för biologisk mångfald. Kärt barn har många namn, men det handlar om. Jag var ju själv med i Montreal för 2 år sedan när det här globala ramverket, eller Kunming-Montreal-ramverket, antogs. Och det var ju ett otroligt stort ögonblick i global naturvårdshistoria. Och jätteviktigt att få ett globalt ramverk med ett globalt övergripande mål också på plats, med målet om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030, men också se till att det finns förutsättningar och åtgärder på plats för att till full återhämtning till år 2050. Så att de här målen har ju alla länder då, eller 196 länder världen över, enats om. Och nu handlar det om att genomföra de här åtagandena. Då är det där vi ser att det brister, att det görs inte tillräckligt. Och jag tänker, som Jörgen var inne på tidigare, att det här är ju, ska vi kunna nå de här målen och hantera naturkrisen, så är det någonting som måste genomföras av hela samhället. Det är inte en fråga som kan lösas av ett miljödepartement eller ett naturvårdsverk eller en naturvårdssektor, naturvårdsorganisation, utan här måste vi både jobba med traditionell naturvård som att skydda och restaurera natur, men det behövs också en större samhällsomställning där hela samhället behöver vara med. Och det med hela samhället, det är ju alla olika aktörer. Det är från individer till organisationer, till företag, till alla olika sektorer, hur vi brukar och hur vi nyttjar naturen. Och den här större omställningen och insatserna som krävs, det innebär att vi behöver det behövs en samordnas. Och här har ju regeringen en viktig roll att samordna och leda det arbetet. Och där kommer det här med naturpolitiskt ramverk in, att vi behöver en tydlig svensk naturvårdspolitik med en tydlig riktning och en långsiktig riktning.
Och en viktig grej att säga rent ut, tänker jag, det är att det här är stora problem i Sverige. Att Sverige som nation når inte upp till de här målen om biologisk mångfald. Och det har det väl visat sig gång på gång egentligen på senare tid. Men ändå så går politiken egentligen åt andra hållet och vill göra än mindre när man borde göra än mer. Håller du med, Åsa?
Ja, men här håller jag absolut med. Och här är det viktigt då att säga att nu har Sverige och övriga länder åtagit sig att genom det här Kunming-Montreal-ramverket att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, att skydda 30% av vår natur till 2030. Det ingår också att restaurera 30% av degraderad natur, och som Jörgen var inne på också en hel del åtaganden om vad man ska göra för omställningar inom olika sektorer och också hur man ska få finansiering för att se till att det här är möjligt. Och där var ju Sverige också med under förhandlingarna, och vår miljöminister var väldigt tydlig med att det krävs hög ambition i ett sånt här åtagande, och det är viktigt att det genomförs. Men samtidigt, som du säger, så ser vi ju gång på gång här på hemmaplan att genomförandet brister. Och vi har ju också under senare tid sett i många sammanhang där Sverige i förhandlingar inom EU, för att inte minst nu när den nya restaureringslagen förhandlades fram, hur Sverige tyvärr är ett av de länder som har bromsat och försökt sänka ambitionen. Och här är det ju precis det motsatta som krävs. Vi måste kavla upp ärmarna och se till att faktiskt genomföra de åtaganden som Sverige och övriga länder har tagit på sig, och öka ambitionen och öka resurserna och insatserna.
Har jag sett det rätt om ni ser det här naturpolitiska ramverket som en möjlighet då för att genomföra det som behöver genomföras?
Absolut, det kan man säga. Ska man sammanfatta väldigt kort, så är det ju det som är kärnan i det här. Att sluta det här gapet som vi ser idag mellan de problem vi står inför, de åtaganden vi har gjort och verkligheten, den politiska verkligheten på marken, eller man ska säga den förda politiken då. Så att det är lite grann att så här, också binda politiken vid masten lite grann när det gäller att leverera på de löften man har givit då.
Ja, men om jag kan fylla i där, så tänker jag också att det vi ser är ju att förutsättningarna saknas till viss del för att kunna genomföra de åtaganden som vi har. Och det här handlar ju inte om åtaganden för åtagandenas skull, utan för att det är helt nödvändigt för oss att vända förlusten av biologisk mångfald för vår egen framtid och för vår egen överlevnad. Och när jag pratar om det här med förutsättningarna att de saknas, det vi ser är ju att den biologiska mångfalden inte får den prioritet som behövs på den politiska agendan. Och vi ser också att frågorna kring naturen och den biologiska mångfalden behöver ju integreras i alla politikområden, behöver bli en del av all politik som förs. Om vi funderar kring andra politikområden åtgärder och insatser som görs där, så måste det hela tiden också tas hänsyn då till möjligheten att nå de mål som behövs för att komma till rätta med naturkrisen. Och vi behöver också mekanismer för ansvarsutkrävande om målen inte når, som politiken inte gör det som behövs. Och där ser vi att det här saknas idag. Och där tror vi att ett naturpolitiskt ramverk som ger den här samlade politiken kan skapa de förutsättningarna. Sätta biologisk mångfaldsfrågorna högre på den politiska agendan. Se till att det integreras i alla politikområden. Och också skapa möjlighet till ett politiskt ansvarsutkrävande om målen inte nås.
Men man kan ju dra en parallell där till, återigen då, till klimatpolitiken. Alltså, det är klart det finns jättestora brister i den förda klimatpolitiken i Sverige, men trots att allt är det ju så att det som har hänt under de senaste 10 åren är ändå att när man pratar om energipolitik idag eller när man pratar om transportpolitik, så finns klimat alltid med där som en viktig fråga. Någonting man måste förhålla sig till och någonting som man måste ta hänsyn till. Och det är liksom dit vi också behöver föra biologisk mångfaldsfrågan eller frågan om hur vi tar om hand våra ekosystem så att de kan fortsätta att leverera.
I skogslandskapet så är det ju kanske högteknologiska maskiner som avverkar träd. Men det är träd, det är gran och tall liksom. Det är levande organismer som man använder. Och om inte då skogen kan få träd att växa, då kommer det inte finnas någon virke att ta ut. Så det är ju... finns ju nästan inget som är så konkret som biologisk mångfald. Men ofta är det så att man pratar om det som ett samlingsbegrepp som är något som ska beröra liksom fågelskådare och fjärilsamlare. Liksom. Det är ju ganska absurt, är det inte det?
Absolut. Och det tycker jag är någonting positivt som ändå har hänt de senaste 10, 15, 20 åren kanske. Allt mer och mer, att man börjar också se liksom vetenskapliga studier och också studier från som är, har tagits fram av försäkringsbolag, banker, World Economic Forum och så vidare som visar på de här beroendena på ett mycket tydligare sätt. Alltså, man kan ju ställa sig frågan, vad vore världsekonomin utan ekosystemen? Alltså det är liksom själva frågan är ju absurd egentligen, eftersom att man kan titta på hur mycket av liksom den globala brutto, liksom globala ekonomin som är direkt beroende av ekosystemen, men allting som inte är direkt beroende av ekosystemen och liksom de resurser som tas därifrån är ju indirekt beroende av ekosystemen.
Jag tänker också i det där du säger att det finns en större insikt nu och har kommit under de senaste 10-20 åren så ser vi också ett allt större intresse och engagemang också från näringslivet. Där det blir väldigt tydligt att frågan om biologisk mångfald och att se till att vi har väl fungerande ekosystem är en helt grundläggande förutsättning för att kunna bedriva business och verksamhet. Och därför ser vi också ett allt större engagemang, och det är ju väldigt bra för naturen och den biologiska mångfalden från näringslivshåll, där man också ställer krav på större långsiktighet, tydligare spelregler för att möjliggöra ett agerande och att man ska kunna bedriva verksamhet som är bra för naturen och där man också har en välfungerande ekosystem både nu och i framtiden.
Men nu tycker jag att vi har laddat upp här för pudens kärna liksom, och vi var inne på det lite, vi har ju touchat det, men vad är detta naturpolitiska ramverk?
För att ta det, först sammanfatta väldigt kort då, så är det är tre pelare kan man säga i det här förslaget som vi har lagt fram, och det första är då ett naturpolitiskt mål, ett långsiktigt mål som kan man säga är bygger väldigt mycket på våra internationella åtaganden och vad vi vetenskapen säger att vi behöver göra, den förändring vi behöver göra. Sen är det då en naturlag som kan man säga innehåller spelreglerna för hur regeringens arbete med naturpolitiken ska bedrivas. Som vi kan komma in på lite mer sen, vilka beståndsdelar som finns där då. Och sen den tredje delen är då ett naturpolitiskt råd som då ska både stötta och också granska regeringens arbete. Men vi kan väl ta de här en i taget då, kanske lite mer på djupet.
Absolut, jag tänker det. Men om vi tar ett litet steg tillbaka då, är det Naturskyddsföreningen och WWF som står bakom det här förslaget, eller finns det fler som har varit med och initierat det här?
Det här förslaget som vi presenterar nu, det står vi, WWF och Naturskyddsföreningen, bakom. Sen så kan vi väl säga att vi har ju också haft en dialog med många andra aktörer kring det här förslaget. Så sent som förra våren så skrev vi en debattartikel ihop med en rad olika vetenskapsaktörer från olika discipliner som också underströk behovet av ett naturpolitiskt ramverk. Vi har haft en stark dialog med näringslivsaktörer som vi nämnde tidigare, som också ser behovet av en mer samlad politik för naturen och ett naturpolitiskt ramverk. Och vi har haft ett seminarium kring det här i höstas, i november, där vi hade en dialog med en bredd av aktörer från samhället kring de här frågorna. Men just själva förslaget som vi pratar om här, det står vi bakom från Naturskyddsföreningen och WWF.
Precis, och man kan väl säga att vi lanserade ju det här gemensamma förslaget här i november, och vårt kanske viktigaste budskap på vid själva lanseringen var att vi vill inte att det här ska vara vår baby, alltså Naturskyddsföreningen och WWFs baby, utan vi vill ha en bred dialog och vi vill att så många som möjligt ska kunna känna att det här är någonting som vi kan ställa oss bakom.
Så då ska vi beta igenom de här tre punkterna, tänkte jag.
Ja.
Och då börjar det med naturpolitiska mål.
Ja, nej, men som vi har varit inne på så är det ju viktigt att ha en långsiktig riktning, en tydlig riktning för naturpolitiken. Och där ser vi att det behövs ett långsiktigt naturpolitiskt mål. Precis på samma sätt som vi har ett klimatpolitiskt mål idag. Och där ser vi att det är viktigt att det här målet har en tydlig riktning som just säkerställer att Sverige lever upp till och genomför de internationella åtagandena som vi har skrivit under på eller antagit. Precis på samma sätt som klimatmålet har en roll i att genomföra Parisavtalet och våra globala klimatåtaganden. Så det mål som vi har föreslagit är ett naturpolitiskt mål som väldigt mycket är i linje med det globala ramverket, Kunming-Montreal-ramverkets mål, om att senast till 2030 stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, men också att senast till år 2050 ge naturen förutsättningar att återhämta sig. Och det beskrivs då också i hur naturen, alltså hur det ska se ut i naturen vid det datumet för ekosystemen och för arterna och för den genetiska mångfalden. Så att det behövs ett tidsatt mål som talar om hur tillståndet i naturmiljön ska se ut. Och vi ser också att det är viktigt att eftersom det här är ett mål som talar om hur vi ska genomföra de internationella åtagandena, har det sån tyngd att det också bör beslutas av riksdagen. Precis på samma sätt som det klimatpolitiska klimatmålet är antaget av riksdagen, för att ge det här en långsiktighet också över mandatperioderna, för att ge politiken en långsiktig riktning. Och också att det är ett mål som är knutet, vi har ju det befintliga miljömålssystemet, så att det här är ett mål som också är knutet till miljömålssystemet och kompletterar och skärper upp målen vi har i miljömålssystemet för att matcha de åtagandena som vi har globalt med det globala ramverket. Så att det är nära knutet som ett etappmål till miljömålssystemet och miljömålet ett rikt växt- och djurliv, men också de andra landskapsanknutna miljömålen.
Det låter ju superbra, och i mina öron låter det som det ligger ganska nära naturrestaureringsförordningen och de olika EU-direktiven.
Ja, men så är det ju. Man kan väl säga att naturrestaureringslagen i sin tur är ju väldigt mycket, en väldigt stor del av EUs svar på det här globala ramverket för biologisk mångfald. Så att så sätt finns det ju en väldigt nära koppling. Och vi har ju EUs strategi för biologisk mångfald som togs precis innan det globala ramverket, men var ju EU sätt att visa vägen för det globala ramverket, kan man säga, och driva på för att få det på plats. Så att det är väldigt mycket i linje med de åtaganden vi har gentemot EU också.
Så det är inte speciellt extremt det här, det är alltså sånt som Sverige har sagt att man ska göra genom konventionen om biologisk mångfald som man skrivit under för FN, och sen är det naturrestaureringslagen som gäller sedan 18 augusti i Sverige, i EU, och sen är det också art- och habitatdirektivet och sådär som är som en parallell till det svenska miljömålssystemet, kan man väl säga lite grann.
Ja, åtminstone vissa delar av det.
Ja.
Precis, så är det.
Ja. Så att det är inga konstigheter på så sätt?
Nej, precis. Och det är ju väldigt har varit en viktig utgångspunkt för oss också, att det inte ska vara några konstigheter, utan det här ska befästa vad vi har åtagit oss. Man kan ju säga att det globala ramverkets mål är ju mål på global nivå, och vi ser att vi behöver göra det nationellt genom det här målet då.
Nej, men, alltså, precis som Jörgen säger, att det viktiga med det här är ju att de globala åtagandena, men också åtagandena och det vi måste genomföra på EU-nivå, blir befäst i vårt svenska system, och att det också integreras och införlivas i vårt svenska miljömålssystem, så att vi kan leva efter och genomföra och följa upp det här i Sverige. Så det har varit, som Jörgen sa, utgångspunkten för när vi har formulerat det här målet och också diskuterat det med andra aktörer om hur ett sånt här naturpolitiskt mål skulle kunna se ut. Så helt enkelt att vara väldigt i linje med de globala och EU-åtaganden som vi har.
Och det är ju jättefint. Då är det ett gäng uppsatta mål här. Och då är bara frågan hur det ska efterlevas. Och då kommer nummer 2 på listan, eller hur?
Precis, då kommer vi till naturlagen som ju, man kan säga är lite grann liksom ryggraden i det här förslaget. Det är där som det regleras hur regeringens arbete ska, för att nå de här målen ska bedrivas då, hur det ska gå till. Och det här är en ganska kort lag, det är 5 paragrafer i vårt förslag. Och som sagt, det reglerar ju då regeringens arbete för att nå det här övergripande naturpolitiska målet. Och en väldigt viktig del i naturlagen är ett krav på att varje ny regering när man tillträder ska ta fram en naturpolitisk handlingsplan som då ska beskriva på en väldigt konkret nivå politiken för att nå det här målet då. Och det som är viktigt att trycka på här är att den här handlingsplanen, den ska inte bara vara begränsad till det som vi kanske idag kallar för naturvårdspolitik. Alltså det som ryms under det här utgiftsområdet som förser Naturvårdsverket och länsstyrelserna med pengar. Utan den ska omfatta alla åtgärder inom alla politikområden som har betydelse för möjligheten att nå de här målen då. Så att det här väldigt mycket av den här integreringen av biologisk mångfald i andra politikområden än den traditionella liksom, miljö- och naturvårdspolitiken kommer in. Och en annan viktig del då är att regeringen varje år ska redovisa till riksdagen hur går det här arbetet, vilka av de åtgärder man har i sin naturpolitiska handlingsplan har man genomfört, vad de givit för effekt i naturen, hur utvecklas tillståndet i naturen. Och om man då ser att man har ett glapp mellan så att säga behov och utfall, så ska man också beskriva vilka ytterligare åtgärder behöver vidtas då. Och det här är också viktigt, i det här är också viktigt då att det här är ju väldigt mycket en parallell till hur det klimatpolitiska ramverket fungerar. Och en annan viktig del här är att det finns också ett krav då på att man ska både ta fram den här naturpolitiska handlingsplanen och göra den här årliga redovisningen med utgångspunkt att man ska kunna säkerställa att naturpolitiken och klimatpolitiken går hand i hand. För det är en väldigt viktig slutsats också i både i IPCCs arbete och IPES arbete, att det finns väldigt tydliga liksom, bevis på att livskraftiga ekosystem är en förutsättning för att vi ens ska kunna möta de klimatförändringar som redan sker. Och klimatet kommer fortsätta förändras och samhället kommer bli mer sårbart. Och där är livskraftiga ekosystem är vår bästa allierade för att minska konsekvenserna av det. Då. Och det är också så att det finns ju målkonflikter mellan klimatpolitiken och biologisk mångfald, naturpolitiken. När man bygger ut förnybar energi så kan det påverka arter och livsmiljöer, och det här måste man måste hantera de här målkonflikterna. Man måste också se till att hitta åtgärder som verkligen ger synergier mellan att stoppa klimatförändringarna, hantera klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden. Och det finns väldigt många sådana synergier som vi kanske är dåliga på att verkligen dra nytta av idag.
Nej, men jag tänker bara att den här naturlagen som Jörgen beskrev här nu också, det är ju verkligen kärnan i det här förslaget också. Och det som på motsvarande sätt som det klimatlagen i det klimatpolitiska ramverket ska leda regeringens arbete för att om hur naturpolitiken bör bedrivas för att nå det här uppsatta målet som vi beskrev innan. Och då är det ju väldigt viktigt där med de här synergierna och säkra att klimatmålen och de naturpolitiska målen kan nås med bästa möjliga synergier och att lägga fokus på synergierna.
Ja, det är 2 grejer jag tänker på i samband med det här. Det ena är väl, när cyniken i mig kanske, men klimatlagen liksom funkar det, för det känns som att det går åt fel håll. Så om vi börjar med den.
Ja, men där kan man ju diskutera, det har vi gjort väldigt mycket under arbetet med det här förslaget till naturlag. Och det är ju, man kan säga att vårt förslag är ju skarpare formulerat i vissa delar än vad klimatlagen som vi har nu är. Det finns en större tydlighet i att man också ska uppnå de här målen. Det är inte bara ett arbete där man ska beskriva hur det går och sådär, utan att det är tydligare ansvar för regeringen att uppnå målen. Sen kan man väl säga att det klimatpolitiska ramverket ändå med de här felen och bristerna då, ändå har åstadkommit, det är ju att det blir ganska politiskt kännbart när man inte levererar. Det har vi ju sett nu under den senaste mandatperioden när miljöministern får stå och ta emot kritik från det klimatpolitiska rådet, och där det är tydligt att de här räkneövningarna när man ska titta på utsläppskurvorna utvecklas, de går inte ihop. Och det är ganska jobbigt som politiker att stå och svara på frågor om det när det är så tydligt svart på vitt att det är det som händer.
Jag tänker att det är det också som att här har ju klimatpolitiken, det är ju på så sätt klimatfrågan är mycket mer centralt placerad i politiken. Och där vi tror att genom att inrätta ett naturpolitiskt ramverk med ett tydligt mål, med en sån här lagstiftning och med ett råd, skulle också göra att naturfrågan, biologisk mångfaldsfrågan, hamnar mer centralt och också hamnar mer under luppen. Att man måste verkligen se, görs det som man har åtagit sig eller det som ska göras? Och om inte, att det då sker ett politiskt ansvarsutkrävande. En sak som också är viktig där, som är inskriven i förslaget till lag, precis på samma sätt som i klimatlagen, det är ju också att regeringen har möjlighet att sätta kompletterande etappmål för vad som behöver göras för att nå det här övergripande målet.
När det gäller klimatet så är det ju de här etappmålen som det har pratats mycket om i den politiska diskussionen. Det låter ju smart att ha det på det sättet, att det här är ett sätt att vifta med ledarflaggan på något sätt och säga den här vägen bör man gå.
Och där tänker jag att det är viktigt också, och det ska vi lyfta fram här, att Sverige har ju som en del av det globala ramverkets åtagande är att man ska ta fram en nationell plan och strategi för hur Sverige ska genomföra det globala ramverket. Och där är en av delarna att också ta fram mål, etappmål, som motsvarar alla de 23 åtgärdsmål som finns i det globala ramverket. Där man ser att det är nödvändigt. Så exempelvis att hur ska Sverige leva upp till att skydda 30% av vår natur för att leva upp till det globala ramverkets krav på att skydda 30% av världens natur? Hur ska vi, vilket etappmål ska vi ha för att leva upp till åtaganden när det gäller naturrestaurering, som lever upp både till våra nu EU:s restaureringslag men också kraven i det globala ramverket? Så här är det ju ett åtagande som Sverige har att sätta mål som lever upp till de globala målen. Och då ser vi att det är en naturlig del också i att sätta etappmål för att leva upp till det här i det naturpolitiska ramverket som vi föreslår.
Det är väl just den här kombinationen av ett långsiktigt mål som är liksom en ledstjärna som alla vet att det är hit vi ska, men också ha de här kontrollpunkterna på vägen då med etappmål som representerar liksom de nödvändiga stegen som man ska ta. Jag tror att det vet man själv om man vill uppnå någonting, att det kan vara väldigt effektivt att bryta ner det till mindre beståndsdelar och beta av det eftersom.
Eller så kan man göra som jag, så gör man allting precis innan deadline och det blir jättejobbigt.
Naturen och den biologiska mångfalden är ju sån att det tar lite tid att svara på åtgärder ibland, så att det vet ju du mycket väl som har jobbat med att restaurera en gammal ängs- och betesmark, så att det gäller ju att sätta igång i tid.
Precis, och det är tur att jag inte jobbar då med de naturpolitiska målen utan spelar in podd om det istället. Men naturrestaurering, alltså vi har ju hållit på i 13 år nu och det blir ju bättre och bättre hela tiden, men det blir ju inte färdigt liksom. Så att om saker ska vara klart till 2030, det är inte lång tid kvar tills dess.
Nej, det är inte lång tid kvar, så därför gäller det verkligen att kavla upp ärmarna. Och som vi var inne på, att vi, här behöver vi göra insatser nu, och det gäller att komma till skott fort. Och då behöver vi de här goda, då behöver vi förutsättningarna för att kunna agera. Vi behöver hög politisk prioritet, och vi måste se till att den här frågan verkligen integreras i alla delar av politiken och av samhället, och att alla aktörer är med på tåget. Så därför är ju det här viktigt. Och nu har vi gått igenom två av de tre delarna, både målet och lagen. Men en viktig del för att göra det blir ju det naturpolitiska rådet, som är den tredje komponenten i det här.
Ja, precis. Det spännande nummer tre, vad innebär det egentligen?
Ja, men där ser vi att om man jämför också återigen då med det klimatpolitiska ramverket, så har vi ett klimatpolitiskt råd. Och på motsvarande sätt så ser vi att det behövs ett naturpolitiskt råd som har rollen att stödja regeringens naturpolitik. Och rådets uppgift skulle också vara att årligen analysera och utvärdera regeringens naturpolitik och sammanställa det i en rapport till riksdagen. Helt enkelt tala om hur går det med naturpolitiken. Men också att granska den här handlingsplanen som Jörgen beskrev tidigare, att se är den, göra en bedömning av den, är den tillräcklig för att nå målen, eller behöver det komma till någonting mer, duger den för att vi ska nå Sveriges åtaganden. Så att ett naturpolitiskt råd som både har rollen att stödja regeringen i naturpolitiken, men också att utvärdera och granska naturpolitiken och se om den är tillräcklig. Och här ser vi att det är otroligt viktigt, vi har varit inne på det flera gånger, att för att vi ska kunna nå målen och möta naturkrisen, som behöver alla delar av samhället vara med. Det här är någonting som måste vara integrerat i alla områden. Och därför behöver ju också det här rådet bestå av en samlad kompetens inom en rad olika områden. Inte bara från miljöområdet, utan också från andra sektorer när det gäller ekonomidelar, när det gäller samhällsvetenskap och så, för att kunna se till och utvärdera den samlade politiken, om den är tillräcklig för att kunna möta målen och vända förlusten av den biologiska mångfalden. Så där har rådet en viktig roll. Och sen tänker jag att det kan vara värt att nämna, vi pratade om det naturpolitiska målet, och här kan man ju se att det är ju på många sätt, får man väl ändå erkänna, svårare att utvärdera och titta på ett biologisk mångfald än kanske att utvärdera om man når klimatmål, när det handlar om koldioxidekvivalenter och utsläpps, alltså mängd utsläpp. Så här får ju också det här rådet en väldigt viktig roll att göra en sammanvägd bedömning av en rad olika aspekter av biologisk mångfald för att se, når vi det totala målet om att vända förlusten av biologisk mångfald. Och att titta på en rad olika aspekter, en rad olika indikatorer. Så summa summarum, att det här naturpolitiska rådet får en otroligt viktig roll i det här ramverket, att både stödja regeringen i att bedriva sin naturvårdspolitik, att utvärdera och att hjälpa till med bedömningen om man når målen.
Nej, livet är ju otroligt mångfacetterat, från ett förkylningsvirus till en blåval till en skog liksom. Ja, ni har tänkt smart här alltså. Det låter ju väldigt...
Jag har gjort vårt bästa.
Ja, nej, men ni ska ha stor cred. Jag tycker det låter jättebra. Är det något mer vi behöver gå in på det naturpolitiska rådet?
Nej, ska man sammanfatta liksom rollen, så handlar det ju både om att vara någon slags vallhund och någon slags vakthund gentemot regeringen då. Alltså man ska både stötta och stödja. Och, det kräver ju liksom en tyngd och ett förtroende. Och vi tror att det finns många lämpliga personer för ett sånt råd både i vetenskapssamhället och i statsförvaltningen och kanske andra delar av samhället också.
En politiker jag känner tyckte att vi skulle ta upp kommunpolitiker, och att det vore väldigt bra om det kom naturpolitiker inom kommunerna. Att man liksom profilerar sig mot sådana värden.
Nej, men absolut, och det är väl kanske att inte finns det idag, kanske bara ett bevis på det här som vi började med att beskriva, att naturpolitiken eller den biologiska mångfalden har tyvärr inte den tyngden att det är så många som profilerar sig på den frågan. Och det är klart att får en större tyngd, så blir det ju också en fråga som man kan som man kan profilera sig på. Jag tror ju att, jag menar, det är självklart att med den roll som kommunerna har idag i liksom i all, vad ska man säga, all verksamhet inom alla politikområden, så det är klart att de måste med på tåget, men det är också så att politiken på riksnivå måste skapa förutsättningarna för kommunerna och i många fall också hjälpa till med resurser för att göra det här arbetet.
Ja, men och som vi har varit inne på flera gånger också, så är det ju det här, om vi ska kunna göra den samhällsomställning som krävs för att vända förlusten av biologisk mångfald och möta naturkrisen, så behöver ju alla delar av samhället vara med.
Kommunerna har ju också en väldigt viktig roll, inte minst när det gäller liksom den roll som de har i den fysiska planeringen. För jag menar, det påverkar ju väldigt mycket av hur landskapet utvecklas.
Ja, men verkligen, och rent praktiskt så är ju kommunerna sådana som kan gå före och använda ett naturnära skogsbruk till exempel, och då skapas det en kunskap kring hur man gör de här sakerna som sen kan gå ut i andra markområden. Och jag tänker att Naturpodden har ju naturligtvis världens bästa lyssnare också, som är väldigt engagerade. Hur kan man som ideellt engagerad person försöka hjälpa till för att det här med det naturpolitiska ramverket ska bli verklighet? Finns det något som folk kan göra?
Jag tycker att man kan ju, när man har dialog med sina politiker, kan man ställa frågor om det här, och man kan beskriva vad det innebär och varför det behövs. Sen tror jag att liksom en grundläggande förutsättning för att ett naturpolitiskt ramverk ska bli verklighet är just det här med att insikten om betydelsen av den biologiska mångfalden för samhället, för ekonomin och för vår långsiktiga välfärd, att den insikten ökar. Och där tror jag att det är liksom ett hårt pedagogiskt arbete som alla som har kunskap om de här frågorna behöver hjälpa till med.
Jag tror det där kan vara jätteviktigt, och jag har upplevt det lite som att folk som är intresserade av natur, fågelskådare eller folk som är intresserade av växter eller insekter, vad det nu än må vara, det finns en rädsla där för det politiska. Och min Min känsla är lite att man blandar ihop det naturvårdspolitiska med det partipolitiska. Man brukar säga, en del äldre brukar säga till mig, det får inte bli för politiskt. Det håller jag inte alls med om personligen, men det får inte bli partipolitiskt. Det är två helt olika saker. Håller du med, Åsa, eller?
Ja, men alltså, det här är ju någonting som vi vill ju se att det här blir verklighet, och vill ju se att det får stöd av så stor del av samhället och riksdagens partier och riksdagen som möjligt. Så vi kommer ju fortsätta det här arbetet nu, att ha dialog med en bredd av olika aktörer inom politiken, de politiska partierna, med olika aktörer från samhället, med näringslivet, med vetenskapssamhället och med andra, för att vässa och förbättra och fördjupa de här förslagen. Så där vill vi ju liksom, hoppas ju vi på ett stort engagemang från olika delar, med förhoppningen att det här ska kunna bli verklighet.
Precis, jag tror att det är otroligt viktigt, för när vi ser ju förlusterna av biologisk mångfald, så att på något sätt måste folk höja sina röster, tänker jag. Håller du med, Jörgen?
Absolut. Och det här är ju en fråga som är alldeles för viktig för att bli en höger-vänsterfråga, eller för att liksom bli någon slags slagträ i en osaklig debatt som kanske handlar om något helt annat egentligen. Utan det här är något som behöver ägas av alla partier, alltså hur vi ska hantera naturkrisen. Det här förslaget säger ju ingenting om vad ska den här naturpolitiska handlingsplanen fyllas med. Det kan säkert variera beroende på om man är ett borgerligt parti eller om man är socialdemokrat eller vad man nu är. Men det viktiga är att man behöver en politik som matchar behoven. Och den kan säkert se lite olika ut. Det kan finnas olika vägar fram till det beroende på vad man har för ideologiska övertygelse. Men i grunden så handlar det om att åstadkomma det som behöver åstadkommas. Och det är klart att ju större samsyn man har om vart man ska någonstans, desto lättare blir det också att få en liksom stabilitet i politiken. Och det är ett viktigt mål med det här också.
Ni har helt klart övertygat mig om att det här låter jättevettigt. Då är bara frågan, hur blir det verklighet?
Ja, alltså det som är viktigt nu, vi kommer ju att fortsätta den här dialogen. Vi tycker att det här är superviktigt och vi tror ju att det verkligen behövs ett naturpolitiskt ramverk. Så vi kommer att jobba vidare för att se till att det här blir verklighet. Och där vill vi ju nu skapa ett stort engagemang för det här, som vi har varit inne på, väldigt brett i samhället med många olika aktörer. Vi kommer att ha dialog med de politiska partierna. Vi kommer att fortsätta ha dialog med näringslivet, med olika civilsamhällsaktörer, med forskarsamhället och så vidare, för att skapa ett engagemang kring den här frågan. Och där vill ju vi ha många med oss, så att vi hoppas att det är fler som tycker att det här är en god idé och vill vara med oss på den här resan. För att det här är ju, som vi har sagt innan, inte vårat. Vi lägger fram ett förslag som vi vill att många ska vara med och forma och så att vi sen kan förverkliga ett naturpolitiskt ramverk som blir starkt och bra och har möjlighet att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, så att vi har en god framtid.
Livet i Sverige är inte bara en fråga som Naturskyddsföreningen och WWF borde engagera sig i.
Bra sammanfattat.
Ja, men då egentligen kanske jag ska dra.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Swishnummer, artiklar och mer information finns på natursidan.se. Natursidan.se.